Vi ska till en början läsa de första verserna ur Romarbrevet. Romarbrevet 1 och 1. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blir med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelse från de döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att ibland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Trons lydnad. Paulus skriver att det är det som han är ute efter med hela Romarbrevet. Vi behöver inte göra det, men vi kunde titta i slutet på Romarbrevet, sista verserna där, så talar han återigen om trons lydnad. Vad är det för någonting? Trons lydnad. Vi fäller genast ut morrhåren och tänker att nu är det krav på gång här. Men det är just det inte är, utan vi ska förstå att det finns en lydnad av ett annat slag. Vi kan fiska fram fler intressanta detaljer ur den här korta texten. Vad är evangelium för någonting? Det handlar om syndernas förlåtelse, säger vi. Ja, nej. Det handlar om Jesus Kristus. Evangeliet om hans son. Och evangeliet är alltså inte en filosofisk eller teologisk princip, utan det är Guds levande son. Och att vi får gå på spaning i skrifterna för att förstå vem han är och vem fadern är, som han återspeglar. Därför att trons lydnad drivs av tacksamhet. Jag har talat om detta så många gånger så det känns nästan lite fånigt för mig. Det här måste ni ha hört, tänker jag. Detta tycker jag är det jag vill stryka under med röda streck. Det som verkligen har betytt något i mitt eget liv. Trons lydnad kommer av tacksamhet. Och tacksamheten över det som sonen har gjort, det vill vi på något sätt få ge uttryck åt i våra liv. Det betyder att det här är ju en lydnad som inte drivs med piskan. Och inte heller med moroten som hänger en bit framför åsnan, utan det handlar ju istället om moroten som han tuggar på och gläder sig åt och hämtar näring ur. Att drivas av den heliga anden. Vi kan ju för jämförelsens skull gå till Galaterbrevet 5. den 13:e versen fram en bit, ska vi. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Jag har suttit på morgonen och tittat på den här texten i grekiskan. Och jag kan ju inte språket, utan jag kan bara läsa såna här fusklexikon som är gjorda för predikant. För jag tycker det låter så konstigt att Gud skulle ha lagt in en konflikt i våra hjärtan, att det är två strider för att hindra er att göra det ni vill. Jag skulle hellre vilja sätta översättningen: de strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Alltså att det inte ligger en avsikt bakom bromsandet, utan att det är något som bara är. Därför att när man inte tror, när man lever i otro, så styrs man av försten över luftens härsmakt, läste vi igår i Efesierbrevet 2. Och då kan man ju känna sig förunderligt hel och enhetlig, därför att ens ande vill ungefär detsamma som köttet, och då är det bara att tuta och köra. Men så blir man kristen, och du blir renad i din ande och fylld av den heliga ande, och då märker du genast att det finns en konflikt i ens inre. Och den verkar ju, om inte annat, så på så sätt att vi snabbt vänjer oss vid allt som Gud har gett oss och tar för en självklarhet. Så tacksamheten slocknar. Ni vet, tacksamheten är ju vår flyktigaste sinnesstämning. Det som är en stor och hisnande gåva idag blir en grej imorgon, och den är glömd i övermorgon. Därför behöver vi på olika sätt få dela Guds ord med varandra, för att vi på nytt ska upptäcka Kristi ofattbara storhet och skönhet och vishet. Vandra i anden, så kommer inte att göra vad köttet begär. Ni är kallade till frihet. I Romarbrevet läste vi nyss att vi var kallade till Kristus. Och det betyder att i Kristus finns den stora friheten. Och när man är ung så vill man gärna bli fri. Morsan, hon tjatar så förfärligt, men jag vill flytta hemifrån så jag kan göra som jag själv vill. När man har gjort det ett tag, så kanske man har skaffat sig många brustna relationer. För du kan inte köra på vägarna hur du vill. Det finns vissa trafikregler som det är bra att ha i minnen när man sätter sig bakom ratt. Och när man alltså har krockat några gånger så ropar man efter frihet. Men då är det inte friheten att göra som man vill, utan det är att vara fri från konsekvenserna av sitt liv. Och att sedan behålla den friheten, för den är alltid hotad. När vi är frälsta, du och jag, så i det skick som vi befinner oss idag, så kan man undra hur, på vilket sätt yttrar sig frälsningen? Jo, den yttrar sig i en valmöjlighet. Vi kan förflytta oss tillbaka till Romarbrevet i 7:e kapitlet. Och vi börjar läsa i 21 versen. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Du, livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Har gjort mig fri. I utgångsläget ser vi alltså en splittrad personlighet. Jag bejakar Guds lag. Jag erkänner att den är av gudomlig natur. Och jag menar också att om alla kunde leva efter den så skulle vi vara många bekymmer fattigare. Men i mina lemmar ser jag en annan lag. Och jag lever med den konflikten i mitt liv. Vad innebär då frälsningen? Jo, den innebär ett krafttillskott i din och min and. Och då får jag en valmöjlighet. Det går fortfarande att frästa mig. Men jag har kraft nog att välja bort frestelserna. Inte så att vi ska gå och picka finger åt varandra när någon faller. Men vi ska ändå förstå att vi har en valmöjlighet. Och om man är så ofri i sitt inre att man inte kan se den valmöjligheten, så kan man ofta behöva hjälp att hitta fram till det som är den kristnes normala utgångsläge. Vi backar till 6:e kapitlet och 11:e versen. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåd. Att stå under lagen eller att stå under nåd. Och Paulus betonar ju nu här att det finns en valfrihet. Se nu till att ni ställer er i rättfärdighetens tjänst. Och det som är så centralt är just inledningen till det åttonde kapitlet. Nu finns ingen fördömelse. Alla världsliga strukturer styrs med fördömelse. Fördömelsen är det vapen eller den makt som styr allt i denna värld. Du kanske kan lida av fördömelsen att det fattas pengar i din plånbok. Eller den politiska makten kan sätta folk i fängelse. Godtyckligt eller efter lagen, men i alla fall man styr genom möjligheten att beröva andra hela livet eller delar därav. Man tar liv. Men Gud, han styr genom att ge liv. Och det är ju alltså en sån grundläggande motsats. Och detta är ju väldigt viktigt att vi förstår. Och att vi lär oss att se. Sanningen ska göra oss fria, men vi ser lite dåligt. Vi är ju synskadade. Andligt sett. Men att få se att här råder en helt annan makt. Här råder kärlekens makt istället för förkastelse. Gud ger liv. Och den gåva vi tar emot, den upplever man ju som en tacksamhet. När man så att säga ser den ur rätt perspektiv. Men vi är ju också så trimmade allihopa att vi är medvetna om att all världslig styrning sker med hjälp av fördömelsen. Så att vi utgår ifrån att det gör naturligtvis Gud också. Han gav ju ändå lagen. Ja, det gjorde han. Men det har vi läst förut att han gav lagen för att synden skulle blomma. Och man skulle därmed söka frälsning. Medveten om att här finns uppror som vi vill lämna över till dig här. Och fortfarande är det ju så. Jag poängterar igen att det är Gud som verkar med oss. Helgelse är ingen klätterkonst. Utan helgelsen handlar om att kunna och kanske också ibland att våga se vad Gud till äventyr ska vilja förändra. Och sen att be om den hjälper. Och ibland, kanske till och med ganska ofta, så behövs det uthållig bön. Jag har sett de underbaraste saker hända när människor har börjat be uthålligt om det som man upplever som en bundenhet eller en plåga. Därför det dröjer ju inte så hemskt länge för man tycker att det här tjänar ingenting till. Nej visst. Köttet finns kvar. Och det säger hela tiden att sluta för allt i världen. Men du har valmöjligheten genom den heliga anden. Och du kan fortsätta. Och där kanske vi inom parentes ska ett ögonblick fundera över konsten att be uthålligt. Det är inte någon effektivitets lära, utan det handlar om lite vanlig bondpsykologi, alltså hur man ska ta det själv. Vi blir inte bönhörda för våra många ords skull. Se till att den uthålliga bönen är en mening eller två och innehåller Jesu namn. Och så gör man den regelbundet. Jag brukar kalla det här för tandborstningsbönen, för att man kan be de här två meningarna när man borstar tänderna. Så blir det någorlunda regelbundet och man behöver inte grubbla så mycket över det. Och så gäller det att komma ihåg att det här bönen är ett mysterium. Varför måste vi be och varför ska vi be uthålligt ibland när Gud vet vad vi behöver ändå? Ja, men det är fjärilen som tar sig ut ur puppan och som aldrig kommer att kunna flyga om man klipper upp puppan och släpper ut den automatiskt. Ibland ser man efteråt så tydligt att hjälpen kom inte bara som ett bönesvar från ovan, utan också fanns liksom inbyggd i den uthålliga bönen. Vi ska läsa igen den 18:e versen, den har vi läst förut under den här helgen, men vi ska ta den igen. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. I mitt kött bor inte något gott. Blir ni glada av det eller blir ni skrämda? Personligen måste jag säga att jag blir väldigt glad över det. Därför att då kan ju inte Gud räkna med mitt kött när frälsningen ska genomföras i mitt liv. Och jag kan också känna igen att ja, men det Paulus säger här är att jag inte har den kärlek som skulle behövas för att jag kunde leva efter Guds lag. Ty lagen talar om hur människan ska leva om hon har kärlek. Men den är ju given för att vi ska förstå att det har vi inte. Och ofta kan man ju se det här, människor kommer till tro, en människa kommer till tro efter att ha varit ute och rullat hatt. Och så förstår personen i fråga att ja, det här är de präktigas samfund. Nu gäller det att vara präktig och snäll och glad. Och det ska väl inte bli så svårt, tänker man. Värre saker har jag väl gjort än så. Och så börjar man. Och så efter ett tag så upptäcker man att det var väldigt, vad trögt det går det här. Ja, jag tror att det skulle vara ganska lätt att bli den här snälla och exemplariska människan som jag borde vara. Men det blir trögare och trögare och samvetet blir mer och mer gnissligt. Därför att vi måste upptäcka att den kärlek som ligger i det dubbla kärleksbudet, den har vi inte i oss själva. Johannes första brev. Fjärde kapitlet ska vi se. Och vers 10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra. Alltså, ett liv i den kärlek som vi längtar efter. Det handlar om att bli en mottagare. Och det i sin tur handlar inte om att försöka göra några stora parabolantenner för att ta in Guds signaler. Utan det handlar om att be, ofta be uthålligt om befrielse från skam. Vår kultur är en skamkultur. Vinna eller försvinna. Och skammen hindrar oss när det gäller att ta emot Guds nåd. Det dubbla kärleksbudet är ju så fint. Älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Därför att jag får först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och sen har jag något att bjuda på. Sen har jag något att ge. Humanismen sågar av det här dubbla budet på mitten och säger att vi sätter människan i centrum och nu ska vi vara glada och snälla och fixa allting. Ja visst, men då har man ju också sågat av själva drivkraften. Och då kan ju resultaten bli ganska motsägande. Om vi ändå dröjer lite grann vid det här med att mogna det vi kallar helgelse, så är ju Nya Testamentet rätt så välfyllt med olika levnadsråd. I början av sina brev så förklara Paulus att det inte står under lagen. Men sen så kommer han ändå med uppmaningar som är märkvärdigt lika Guds lag. Och då gäller det att inte läsa det som ett krav utan att läsa det som en gåva. Vi ska titta på Kolosserbrevets tredje kapitel. Tredje kapitlet, vi börjar i femte versen. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet och ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller romskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Ja, man kan ju känna sig ganska modfälld efter en sån uppräkning. Det låter ju så lätt. Klä nu av er vrede och häftighet och ondska och ljug inte på varandra och med därtill. Klä er sen innerlig barmhärtighet och då tycker man ju att ja, men där har vi ju kraven igen. Nu är vi tillbaka på ruta ett. Eller på ruta noll kanske. Nej, det är vi inte. Därför jag har brutit ut något ur ett sammanhang. Vi måste leta för att förstå de villkor som gäller efter frälsningen. Och då börjar vi i kapitlets början. Då ni alltså har uppstått med Kristus, och då det som är där ovan, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Tänk på det som är där ovan. Det är frihetens evangelium. Evangelium om Kristus, Guds son. Därför att när du gör det så förvandlas. Då återverkar det på din personlighet. Och då har du ställt Kristus i centrum för din uppmärksamhet. Och förflyttat dig själv till en barmhärtig sidoplats. Därför att om det är så att fördömelsen är borttagen, så ska våra samveten hålla sig lugna. Du kan inte leva i ett fördömelsefritt tillstånd och samtidigt ha dåligt samvete. Har du det, så det är ett gott bönämne. Allt efter Herrens vilja och behag. Därför att larmklockor som ringer när det inte är någon fara på färde, de är trasiga. Då får man byta ut eller reparera. Som Guds barn har du möjligheten att få uppleva den sortens inre frihet. Och det är det jag har velat sätta som rubrik på den här bibelhelgen. Den stora hemligheten, livets andeslag. Att vi får upptäcka både vår vanmakt, men framförallt Guds barmhärtighet och Guds vilja att komma dig till mötes. Ibland kan det hända att man önskar sig någon sorts riktmärke ändå för sin mognadsprocess. Och då är det ju viktigt att man inte uttrycker sig i massor av påbud, utan man får hitta något som liksom griper över allt sammans. Och då vill jag peka på att leva i en barmhärtig sanning. Vi såg hans fullhet. Han var full av nåd och sanning. Och det är ju någonstans åt det hållet man vill komma. Ibland hamnar man ju i valsituationer och man undrar vilket är rätt och vilket är fel. Och så kanske ens andliga tumstockar inte duger i sammanhang. Då kan man ändå fråga sig, hur skulle jag göra om jag levde i barmhärtig sanning. Ibland behöver man säga sanningar till människor. Och då kanske man måste invänta ett tillfälle då man kan göra det på ett barmhärtigt sätt. Vi är döda för synden, skriver Paulus på många ställen. Ja, i samma veva som vi upptäcker att det vi kallade för ordningssinne var kanske ett sätt att kontrollera hela familjen. När vi alltså upptäcker att sånt som vi förskönat kanske har en annan valör, åtminstone som en delfenomen. Så snart sanningen lyser fram så har ju just den punkten i ens liv fått korsfästas. Men man är inte själv pliktig att utföra förändringen, utan man lämnar detta till den heliga ande. Och jag har gjort det som praxis i själavårdsavtal. Att man säger det, säger klart från början att det vi ska samtala om, det är att hitta de bönämnen, formulera de böner som kan öppna vägen framåt för. Och i de bönerna finns det ju ingen fördömelse, varken av Gud eller av en själv. Utan det är ett sakligt konstaterande, en bön som man ber att Gud ska genomföra i ens liv. Jag kanske ska sluta med psalm 139. Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Man kan uppleva det som skrämmande. Ja, Gud, han vet allt, till och med vad jag kommer att säga. Och så har man det där spanande ögat som sitter mitt i en triangel och så tänker man att ja, Big Brother is watching you. Men här är det Fadern. Och så fantastiskt intresserad han är av dig och mig. Han utforskar oss fastän han vet allt. Det skulle jag ha slutat med för länge sedan. Men det är ändå så att den som fortsätter att söka något i en människas liv och gör det i all barmhärtighet, i all kärlek, man skapar ju nya förmågor och nya möjligheter. Det är ju att få komma ut ur de fruktansvärda begränsningar som råder när man själv ska förändra sig i sitt liv. Här kan man få uppleva en helt annan arbetsfördelning och se att allt det som lagen bjöd före Kristus, det erbjuds nu istället som en gåva. Det krävs inte av dig. Du kan få det gratis. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Ja, Herre. din storhet, din skönhet och barmhärtighet är verkligen allt för underbar för att vi ska kunna förstå. Och vi gläder oss åt att få vara barn. Med allt vad det innebär av att inte behöva besväras av tyngande ansvar. Att de som kanske haft en olycklig jordisk barndom kan få en ny i Guds rik. Att du, Herre, med ditt intresse för vår person och för våra liv, du lockar fram nya egenskaper. Och vi får uppleva det underbara att du lever och du gör oss levande. Du styr genom att ge liv, där vi styr genom att ta liv. Underbar är du, Herre. Amen.